Välkommen till Mediumpodden med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap och ibland har vi med spännande gäster.
Hej, jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller seanser och sittningar och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig Magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och själsresaskola.
Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare. Samt har varit med i tv och driver tarotguiderna som är Sveriges största tarotlinje och mediala portal. Med cirka 80 bloggare.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Något är fel. Förskrivningen av psykofarmaka har sedan 90-talet ökat dramatiskt, i synnerhet bland barn, ungdomar och unga vuxna. De senaste 10 åren har antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa mer än fördubblats. Allt fler människor fastnar i långvarig medicinering med antidepressiva mediciner. Vi har fått en mekaniserad psykiatri där samtal har blivit den stora bristvaran. Idag är det jag, Camilla Elving, som håller podden tillsammans med min gäst Johan Stiernstedt som är aktuell med en ny bok. Johan har jobbat som överläkare inom psykiatrin och är även legitimerad psykoterapeut. Jag sitter här tillsammans med Johan Stiernstedt som har skrivit boken Den galna psykiatrin om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi. Välkommen hit Johan.
Tack så mycket.
Välkommen hit till Mediumpodden. Det här ämnet som du har skrivit om i den här boken då, som då är lite debattbok, eller hur?
Kan ja, man det är en debattbok.
Mm. Den galna psykiatrin, det ligger mig och Vivi ganska varmt om hjärtat. Alltså, vi tycker att det här är en väldigt viktig debatt och att vi ska samtala just om psykiatrin och sånt. Bland annat för att vi båda två har mödrar med psykisk ohälsa. Så vi har en ganska bra, god insyn, både hon och jag faktiskt. Mm. Så, men, och vi kanske kan prata lite senare om det. Men först och främst, alltså, jag har ju då haft äran att få läsa lite på förhand. För den här släpps ju nu till alla er lyssnare den 11 juni, eller hur Johan?
Ja, det stämmer. Den 11 juni.
Precis, den 11 juni kommer den här ut. Alltså Den galna psykiatrin, den här boken om, som handlar om bristen på andlighet, samtal och psykoterapi. Och jag har skumläst den. Och det är fantastiskt. För det första måste jag berömma för strukturen. Jag gillar det här upplägget att det är en sammanfattning i slutet av varje avsnitt. Sådär. Jag skriver ju själv som du vet Johan.
Ja, jag vet.
Så jag lägger märke till sådana saker. Men okej, nu vill jag gärna höra dig lite så här. Berätta liksom bakgrunden till den här boken Johan.
Vad är bakgrunden?
Vad är bakgrunden, ja.
Vilken fråga.
Ja, eller hur?
Ja, bakgrunden är att jag har hela mitt vuxna liv jobbat inom med psykiatri och eller psykoterapi.
Ja.
Och så att mitt yrkesliv har väl varit uppdelat. Jag har jobbat i 15-20 år inom som överläkare inom öppenvårdspsykiatrin. Men de senaste 10 åren har jag nästan enbart jobbat privat som legitimerad psykodynamisk psykoterapeut.
Ja.
Och så att boken bygger på erfarenheterna från båda de här. Det är två väsensskilda yrken.
Ja, det är ju verkligen. Det är ju du är läkare och dessutom har du varit överläkare inom öppenvården. Ja,
psykiatriker, överläkare. Och det skulle jag säga att det är ett helt annat yrke än att vara psykoterapeut. Det är två väldigt väsensskilda yrken.
Ja, det framgår också i boken med all tydlighet att det är ju så. Men du är ju extremt kunnig just på farmaka eller psykofarmaka. Det är väldigt mycket medicin i den här boken,
tycker jag. Jag var kunnig skulle jag snarare säga.
Okej.
Jag har inte jobbat med psykofarmaka på väldigt minimalt de senaste 10 åren.
Men du har gjort bra research, det har jag noterat också. Det är väldigt mycket statistik och alltså där med hur mycket som förskrivs i procenttal, hur många som är sjuka och sådana här saker. Så det är jättespännande fakta.
Ja, det är research från bland annat Socialstyrelsens dataregister och lite andra ställen. Ja.
Och det är ju fantastiskt att få det liksom sådär enkelt paketerat så vi alla kan relatera till det här, för det är ju jätteviktiga perspektiv. Mm. Alltså, för det första så kan jag säga så här då, som jag har fastnat på. Det är ju en hel del kritik, som sagt, kring. Jag tycker inte att du kritiserar läkemedelsindustrin så mycket som en del kanske skulle ha gjort. Alltså, läkemedelsindustrin, de allra flesta idag inser ju att den också är liksom vinstoptimerande eller att de har vinstdirektiv. Sådär.
Ja.
Alltså, så att det finns ett samband mellan, alltså, man kan säga så här också att ibland så misstänker man att profiten går före etiken, om vi säger så.
Men jag tycker nog jag skriver en del om
det. Jo, men nu gör inte så. Jag tycker att det är mer spännande, och det är absolut en komplimang Johan, det du berättar om det här bristen på, att du tar ändå ett annat perspektiv på det hela.
Mm.
Som är ännu viktigare. Ja. Att det handlar om synen på människan. Ja. Att vi är själ och inga robotar. Ja. Att vi inte är några mekaniska, du vet, maskiner och sådär.
Jo, och det kan jag säga att jag har ju haft det perspektivet ända sedan jag var ung. När jag var ung och sökte. Så att ända sedan jag var drygt 20 så har jag varit övertygad om att det finns en andlig verklighet. För mig är det alldeles självklart.
Mm.
Och jag började inte läsa till läkare förrän jag var 28, så att hela tiden under mitt yrkesliv som läkare, psykiater och sen psykoterapeut så har jag hela tiden haft det här andliga perspektivet och sett psykiatrin utifrån det perspektivet. Så att under alla de år jag jobbade som psykiater, överläkare inom psykiatrin, så var det ganska plågsamt att ha det perspektivet när man samtidigt ser att allting bara handlar om farmaka och mer, det var inte lika mycket så när jag började min yrkesbana på slutet av 80-talet. Men det är just under mitt yrkesliv som det har exploderat så ofantligt.
Ja, det har ju det.
Ja, och det vill jag lägga till apropå din första fråga om bakgrunden till boken. Jag började med att berätta om hur mitt yrkesliv har sett ut.
Men
vad som verkligen har drivit mig att skriva boken, det är ju att en massa kurvor som går upp. Alltså det förskrivs så oerhört mycket mer psykofarmaka än förut. Och alla de här kurvorna bara stiger. Och om det är 15-17%, det är svårt att veta exakt, av svenskarna som äter någon form av psykofarmaka. Var sjätte svensk.
Just det.
Och drygt var tionde svensk, drygt 1 miljon, äter antidepressiva.
Ja, det är kolossala siffror.
Ja, det är kolossala. Och det bara fortsätter att stiga år från år. Och Sen har det stigit mest bland ungdomar.
Ja.
Och i början på 90-talet så förskrev man på BUP, barnpsykiatrin, nästan inga läkemedel alls. Man tänkte att växande barn ska inte ha några läkemedel. Men där har förskrivningen gått upp något alldeles otroligt. Så man har börjat ösa ut mediciner.
Ja, verkligen. Alla de här diagnoserna, Johan, du vet, så här ADHD och sånt där. Det ska vara väldigt mycket. Det är mycket sådana nya också.
Ja,
lite grann.
Visst.
Diagnoser.
Och samtidigt så sen 1994 så ökar självmordsfrekvensen bland unga vuxna 15-24 med 1% per år har man sett.
Mm.
Så att självmordsstatistiken går upp där samtidigt som man också vet att just antidepressiva är inte bra för ungdomar. Det hjälper inte. Det finns mycket forskning som visar att antidepressiva hjälper inte för ungdomar. Utan snarare självmordsrisken ökar av antidepressiva hos ungdomar och ändå så fortsätter man. Och det här är ganska upprörande tycker jag.
Ja, verkligen, absolut. Jag tycker att du beskriver det här så himla bra också och har så vettiga resonemang kring det här och argument. Till exempel, vid enbart medicinering sker ju inget inre arbete,
nej,
vare sig med tankar eller känslor.
Ja,
nu citerar jag dig i boken då. Så att det är precis så. Det är så spot on.
Jag har alltid tyckt att det är så uppenbart.
Visst är det?
Och ändå så jobbar man som om vi vore en maskin. Och det här har ju sett hela tiden. Lite plågsamt att vara inne i systemet och se det. Ibland så kände jag mig som en vallraffare, fast jag var inte det. Jag gjorde mitt jobb. men det var ganska plågsamt att se att den här tendensen att se människan som en maskin eller robot, den bara ökade med åren. När jag började så fanns det lite mer av gammal psykoterapeutisk tradition, men den har nästan försvunnit. Och på det här sättet som man öser på mediciner, det kan ju inte bygga på något annat än att man ser att allting ska fixas av transmittorsubstanser i hjärnan. Och jag tror ju inte att det bara handlar om hjärnan.
Nej, precis. Och jag kan tänka mig också att inom din kår då, att det finns en viss politisk korrekthet och att man måste uppföra sig. Man kan inte liksom, man vill inte hamna på någon shitlist, och framförallt inte om man har ett imposition och varit överläkare och sådär, utan man ska väl, misstänker jag, precis rätta sig i ledet och försöka hålla med och liksom man köper det här konceptet.
Jo,
de flesta gör väl det för att hålla jobbet.
Jag tror att det är ganska mycket så.
Eller hur? Ja. Det kan man nästan räkna ut också. Att du tror att det är väldigt vanligt idag att man behöver inte tänka så mycket, utan det här är ju som sagt väldigt uppenbart för de flesta att det finns en problematik kring till exempel att läkemedelsindustrin har vinstintressen och drivs av sådana ekonomiska incitament, att det finns en konflikt, intressekonflikt.
Oh ja.
Det är ju självklart.
Och läkemedelsindustrin driver på, och jag skriver också om det i boken, har drivit på väldigt mycket både i Sverige och internationellt för diagnoser. Det ligger i läkemedelsindustrins intresse att nästan skapa nya diagnoser och framhäva diagnoser.
Ja.
Och så har de ju alltid ett piller då till det här.
Ja, vilket också jag tycker är ganska uppenbart, eftersom man tjänar inte pengar på friska människor.
Nej.
Så det finns ju då en problematik med det som är uppenbar. Okej, men jag vet också att det inte bara är så. Jag menar, du säger ju samtidigt att en hel del farmaka eller psykofarmaka behövs och sådär. Så att det är ju verkligen, du är ju inte ensidigt kritisk, Johan.
Nej.
Balanserad är du i boken.
Jag hoppas det.
Det tycker jag.
Ja. Alltså jag ser nog psykofarmaka som att det kan göra mest nytta under en kort tidsperiod. Och på akuten och så. Inte alltid på akuten. Jag tycker också att man ska akta sig för att sätta in i onödan, för då kan man lätt fastna i det.
Mm.
Men det kan finnas situationer där de fyller sin roll. Och ja, man kan väl säga att jag, efter att ha jobbat länge i psykiatrin, så vet jag att det är inte alltid så lätt. Och många har svårt att sluta. Och sen finns det också patienter som vill ha psykofarmaka. Det finns patienter som vill ha den lösningen.
Ja, exakt.
Och ytterligare en aspekt är att har man haft det länge så, ja, en del av de som haft det länge trivs, men speciellt bland psykoser, om man har kommit in i det där och haft det länge, så är det inte alltid så lätt att komma ur det, helt enkelt. Ibland så är de väl, det finns vissa kategorier som mer eller mindre tvungna att fortsätta med det. Vad det gäller psykoser är det speciellt viktigt i början att inte fastna i det. Det är där man har den största chansen att slippa det framöver.
Ja. Precis. Nej, men jag tycker att det, den viktigaste kritiken som jag kan se i boken, eller som jag själv också kan hålla med om väldigt mycket, det är ju det här att det känns som en quick fix, att det, ska, att det är det här igen drivet av att det ska gå fort och det ska vara så låg kostnad som möjligt, liksom så. Och att det blir, ja, det blir piller eller ECT-behandling, ja. Sådana här snabba åtgärder som direkt ska, ja. Och att det håller ju inte i längden.
Nej, nej, det gör ju inte det. Och just det där som du citerade, att det sker ju inget inre arbete om man, nej, bara öser på med piller. Och jag har ju märkt både, under större delen av mitt yrkesliv så har jag märkt att både när jag var psykiater och även under de senaste 10 åren som psykoterapeut, att det är så många människor som efterfrågar samtal och eller psykoterapi i någon form. Mm. Vad som finns, det enda som har tillkommit under de senaste 10-15 åren, det är att man kan få 5-10 samtal via vårdcentralen, men för många räcker inte det.
Mm.
Och jag har stött på hur många människor som helst som verkligen vill ha och frågar efter, med ljus och lykta efter en längre psykoterapi.
Ja.
Och det är jättesvårt att få till det. Det är svårare än vad det var förr i tiden.
Håller verkligen med. Jag känner också så många, alltså, privata vänner till mig som, ja, betalar 2000 kronor i timman för, ja, att gå hos en kognitiv terapeut och så vidare. Eller, ja, psykodynamisk eller psykoanalys.
Ja.
Och som blir helt ruinerade, men de får inte det.
Nej.
Från den vanliga läkaren. Och det är det vi vill ha. Det, ja, känns alltid som att det man vill ha, det får man inte. Utan man får det här som man inte vill ha på något vis.
Ja.
Det är alltid så. Man får inte fri tandvård till exempel. Nej. Det man vill ha. Man får inte heller någon som masserar ens axlar. Har jag ett åderbråck får jag pynta för det själv. Kan kosta 20 000 om det vill så illa. Samma sak med psykoterapi. Alltså det är inte klokt. Vad 17. Nej. Och så är det så att det vi får är det vi som sagt inte vill ha. Eller jag känner verkligen så att det är så, ja, så dåligt allting.
Jag skulle säga att en majoritet, så jag skulle tro det, att en majoritet av de som söker sig till psykiatrin eller läkare inom primärvården med psykiatriska problem, att en majoritet vill ha samtal. Väldigt många är naturligt skeptiska till medicin till att börja med. Mm. Sen finns det, som jag sa tidigare, det finns en minoritet som vill ha piller och, ja, okej, okay, då är det väl fine. Men det är väldigt många vill ha någon form av samtal. Och problemet är inte bara att det är svårt att få, utan har man fått några samtal någonstans så är det ju sån enorm personalomsättning. Så att nästa gång man kommer, då är det någon annan människa. Eller det byts mitt i. Om man,
ja.
Även om man bara får 5-10 samtal så kanske det blir uppdelat till 2. Så snabb verkar personalomsättningen vara.
Mm.
Det, ja,
och så tänker man då att vi har världens största, högsta skattetryck. Och här har man betalat, ja, och så får man inte det man vill ha. Jag har aldrig någonsin behövt söka vård. Men har jag något problem så får jag ordna det själv. I alla fall de saker, ja, som jag eventuellt vill ha, då klassas det som till exempel skönhetsvård. Jag vill ha lite laser på ryggen. Kan man få det? Nej, då får jag betala det själv för att bli av med något ärr. Eller du vet, jag menar sådana saker. Men okej, då är det lyxkonsumtion, ser man då. Ja. Att det inte är. Men ändå, jag tycker att det är konstigt alltihopa. Ja. Det måste jag säga.
Inom psykiatrin så är det väldigt auktoritärt system. Alltså det är en viss kategori psykiatriker som ger alla råd och rekommendationer, som sitter på myndigheter och ger expertråd på Socialstyrelsen, på SBU, statens, vad är det betyder nu, en beredning för utvärdering eller något sånt, som ger expertråd. Och de här råden, och det finns sen silar det ner till verksamheten i form av väldigt precisa anvisningar hur man ska göra för varje diagnos och sådär. Och de är väldigt auktoritära.
Ja.
Och det är också ett system där, jag jämför med Tyskland som det har skrivits en del om, där patienter, dels att de erbjuder mycket mer psykoterapi och har lägre sjukskrivningsgrad. Det är också en sak i det här att antalet sjukskrivningar har ju också gått upp i Sverige och fortsätter att öka. Ja. Det är en av de här kurvorna.
Mm.
Men i Tyskland så får man välja psykoterapiform. Man kan välja mellan KBT, psykodynamisk eller interpersonell och en del andra psykoterapiformer och gå privat med statligt stöd. Och det har ju all forskning visat att om patienten själv får välja så blir det mycket bättre. Och det är ju bra att det finns många terapiformer. För en del passar KBT mycket bättre, för en del passar psykodynamiskt bättre och så vidare och så vidare. En del vill ha mer kroppsinriktad psykoterapi. Men i Sverige får man absolut, om man händelsevis skulle komma i åtnjutande av psykoterapi, vilket som sagt är väldigt svårt
idag.
Det är ett nålsöga, men då får man ju knappt välja terapiform heller. Det är väldigt styrt och direktiven är hårda.
Och man har snålat till, Johan, nu med det här, eller hur? Förut var det lättare att få det. Alltså, om man sökte sig till vården så kunde man få x antal terapitimmar finansierade av statliga medel.
Det stämmer. Att förr så fanns det ett system att man via psykiatriska öppenvårdsmottagningen kunde få ett visst antal timmar i de flesta landsting. Och det tror jag är ytterst få landsting som har kvar, om det finns något överhuvudtaget. Så då fanns möjligheten, men finns knappt den möjligheten heller.
Det är illa,
heller.
Riktigt illa, just när det är samtal som vi behöver. Ja. Vi behöver den mänskliga kontakten, en fysiskt närvarande människa som man kan prata med och som har insikt och som kan hjälpa en stödjande läkande hand. Istället får man en burk piller. Det är inte klokt. Och du har ingen aning hur det här pillret liksom slår på din hjärna eller i ditt nervsystem. Du vet inte.
Ja, jag undrar om med det här att bara satsa på piller, vet vi egentligen vad vi gör? För att jag skriver ju också om det med den andliga grundsyn som jag har. Så jag är ju inte övertygad om att tankar och känslor uppstår i hjärnan. Vi vet väldigt lite. Vi vet inget om vårt medvetande. Det kommer så att vi har ett medvetande med mera. Och jag har också ett kapitel om nära döden upplevelser som ju...
Ja, det noterade jag såklart.
Tar man det på allvar... Ja. Så finns det ju mycket som tyder på att vårt medvetande kan existera utan hjärnan. Men psykiatrin är ju helt hjärnfixerad. Och det är klart att det är inget fel i om man säger att man ska hålla sin hjärna i trim och träna hjärnan och allt det här. Och motionera är bra för hela kroppen och hjärnan. Men...
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Med den här väldigt materialistiska grundsynen så blir det ju som att man har en slags övertygelse om att allting uppstår i hjärnan, som om vi bara vore någon slags dator.
Mm.
Som om tankar och känslor uppstår i hjärnan, fast det är ju ingen som kan förklara hur de märkligt nog uppstår där.
Nej.
Utifrån materia så att säga. Men det, då blir det ju också en syn som gör att man ska mäcka med hjärnan hela tiden. Och då blir det piller och elbehandlingar.
Just det.
Och som om man trodde att det skulle lösa allting. Om man inte tänker att vi har en själ, vad man än lägger in i ordet själ. Det är ju ett mångtydigt ord. Men om man inte tänker i de banorna, då blir det ju här med samtal och att prata om livssituation och uppväxt och känslor med mera, då blir det ointressant om man bara tror att det är en maskin man ska pilla med.
Absolut. Men sen vet jag, precis som du, att det är många som håller med dig och som också anser att liksom hjärna är en sak och medvetandet något annat. Det är ju också en, så det finns ju, antar jag, två läger, i alla fall som jag uppfattat det, men du har ju bättre koll än vad jag har på den saken. Men att det är ju många som håller med dig, Johan, också.
Menar du inom psykiatrin?
Ja. Och inom neurologi, hjärnforskare. Jag känner i alla fall en hjärnforskare som håller med helt och hållet om att hjärna och medvetande kan separeras. Det är inte riktigt samma sak.
Ja, okej.
Men okej.
Men jag tror inte att det är den förhärskande synen bland de flesta psykiatriker.
Ja. Nej, det beror det, precis på vilka det, man träffar.
Det, ja, det beror lite på det, tror jag. Och vilka andra yrkesgrupper inom psykiatrin. Jag tror läkare är den yrkesgrupp som kanske är minst öppen för sånt här tänkande. Jag kan ju nog tänka mig att socionomer, psykologer, att det finns sjuksköterskor, att det finns fler i de yrkesgrupperna som är öppna för det här.
Ja, just
fast
det
kanske är en fördom, jag vet inte, jag kan inte bevisa det. Men...
det är i alla fall så att jag tror att mycket händer och många har tankar kring det här, och jag tror att väldigt många stödjer din tes i alla fall och tycker att det är något som inte riktigt stämmer med det här,
ja.
om vi säger så. I boken också, precis som du själv tog upp här, nära dödenupplevelsen, har jag noterat, och det här om vi har en själ då, helt enkelt. Är tanken att vi har en själ helt främmande för skolmedicinen? Frågetecken. Är ju då en fråga som du lyfter. Jättespännande. Och när det kommer till nära dödenupplevelser så blir det ju också andra typer av liksom, paranormala upplevelser och lite om medier och lite sådant andliga perspektiv. När det kommer till det, Johan, har du egna andliga upplevelser? Liksom hux flux byter, nu är lite ämne, men i alla fall vi bryter in så kommer vi tillbaka till andra sen.
Jag lärde mig meditera när jag var 16-17 år, och sen dess har jag gjort det. I de första åren var det väl inte så regelbundet, inte under småbarnsåren heller. Men de senaste 20-25 åren har jag mediterat ganska regelbundet, skulle jag säga. Men jag minns att redan när jag började meditera i tonåren så fick jag en intuitiv upplevelse av att kroppen försvann. Och det var en behaglig känsla. Mm. Till slut så blev det nästan läskigt, för då undrade jag om jag är på att försvinna, kommer jag ihåg.
Oj, ja.
Men jag hade en upplevelse i meditation av att jag känner, nu känner jag inte kroppen, men jag är ju fullt medveten. Mm. Kroppen slappnade av så mycket. Sen kan jag inte säga, jag har varit med om många synkroniciteter i livet, det kan jag säga.
Mm.
Jag har väl inte varit med om några sådana jättemärkvärdiga, så att säga, citationstecken övernaturliga upplevelser, men ja, jag har vid ett antal tillfällen gått till medier och fått höra saker som rimligtvis inte den personen kan ha en aning om. Det har jag varit med om flera gånger. Det är bevis nog för mig, alltså det man kan få höra då är ju något utöver intuitionen. Kritiker säger att det är bara intuition, att det är en känslig människa som läser av personen som sitter mitt emot och säger saker utifrån personlighetstyp. Men jag har fått höra saker som definitivt ligger bortom intuitionen. Men det finns säkert, vad var det du frågade, andliga upplevelser?
Det där var ju jättespännande, absolut. Och jag kan ju säga också kring forskning på medier, spiritualistiska medier, så finns det nu en hel del stöd och underlag för att vi kan ha kontakt med eller ge korrekt information om avlidna, och också korrekt information som ligger bortom våra sinnens förmedling. Så att det är väldigt vedertaget. Men igen, inom vissa grupper, eftersom den här informationen inte når ut, det är väldigt mycket så också. Mm. Det handlar om att den här informationen måste också sprida sig. Alla måste ta del av de här undersökningarna och vi måste informera om det här. Det ligger inte i allas intresse av att föra fram den typen av liksom undersökningar eller vad du vet. Så att det är lite så här, själv är bästa dräng just nu tyvärr. Ja. För att det här blir så, både när det kommer till den personliga hälsan så tar man saken i egna händer till slut. Och också när det kommer till information på grund av att det är något som har fallerat lite, när man inte riktigt kan lita på informationen, när man inte riktigt kan lita på att läkaren inte har kanske vinstintressen och ger, alltså kanske förskriver lite väl mycket, till exempel man går till apoteket och så känner man att nu får jag ganska dyr medicin, är den här verkligen liksom det jag behöver nu, de här krämerna, dyra krämer som jag ska ha på något sätt, och du vet, man blir lite misstänksam ibland. Jag tror att väldigt många är det och börjar dra öronen åt sig. Vi är inte korkade, någon av oss. Vi har ju också god intuition, ett sjätte sinne, det är alla människor. Och Jag tror att en hel del av den här kritiken är befogad, Johan. Och jag hoppas också att många kommer att det kommer skapa en bra debatt. Den behöver inte vara så fientlig eller jobbig. Det är inte det det handlar om. Det handlar bara om att försöka vara lite mer ärlig och konstruktiv. Och att erkänna att vi människor sitter samman och vi måste hitta lösningar som gynnar oss människor på ett bra sätt.
Mm.
En sak som jag noterade i boken är också kritiken av elterapi eller elchocksbehandling.
Ja, jag satt och tänkte på
ja,
det.
Ja, det kom nu. Och ja, jag har ju faktiskt en anhörig som har fått det då.
Mm.
Och när vi blev ställda inför det så höll jag ju på att svimma. Du skojar! 400 volt genom hjärnan. Vad är det för grov behandling du föreslår? Det är inte klokt. Alltså, jag tänkte att det här måste vara ett ont skämt. Och så hade jag väldigt kort tid på mig att smälta det här. För att det här skulle dessutom forceras. Skulle gå fort. Tills min anhöriga skulle få det här då. Nej, men det var jättejobbigt. Fruktansvärt jobbigt var det. Att liksom ta ställning till det här också. För då började jag läsa om ECT. Och såg att i många länder är det förbjudet också.
Mm.
Och så att det är också igen det här problemet nu med informationssamhället. Att vi har ofta två läger. Vissa är jätteemot och andra är för. Och man vet inte vem man ska lita på.
Mm.
Det är ju ett jätteproblem som jag ser det. I alla fall, men ja, vad säger du, Johan?
Ja, alltså, vad det gäller just ECT så har jag lite extra erfarenheter, kan jag säga. För att det sista året jag jobbade inom landstingspsykiatrin var 2009, för 11 år sedan då. Och plötsligt, sista halvåret som jag jobbade på den mottagningen, så dyker upp två, oberoende av varandra, två patienter i 30-årsåldern som verkligen har förlorat minnet. Jag hade aldrig varit överförtjust i den här metoden, det kan jag lugnt säga. Men jag var upplärd i yrket att ja, minnesstörningar finns, men de går över på några dagar. Och det blir aldrig några bestående minnesstörningar. Det var ungefär det vi fick höra.
Mm.
Och det här verkar många tro på fortfarande, för att det har varit sån vedertagen sanning, så att det verkar väldigt svårt att få bort det här, fast det verkar som det börjar komma en ökad medvetenhet om minnesstörningar. I alla fall de här två patienterna 2009, de hade glömt, det var inte lite de hade glömt, de hade glömt bort, det var väldigt likt mönster, båda hade glömt helt de senaste 3-4 åren.
Mm.
De hade glömt utlandsresor, de hade glömt, en hade glömt sitt bröllop som var under de åren. De hade också glömt bort personer de hade lärt känna. Det var helt främmande. Så att det var, personliga kontakter hade ju upphört. Vilket är ganska skrämmande.
Ja.
Sen hade de ett bestående dåligt närminne. Så att de hade blivit handikappade också. Och var tvungna att ha massa lappar överallt. Men glömde bort sina lappar och sådär. Och glömt bort hela yrkesutbildningar. Och då skrev jag. Jag lyckades få in ett par artiklar i Läkartidningen mot ett visst motstånd, så kom de in.
Mm.
Och då, när de artiklarna publicerades, så hörde det av sig ett tiotal nya patienter. Så då med precis samma bild.
Ja.
Och sen så kontaktade jag Janne Josefsson och Uppdrag granskning. Ja, så det var ett par program då för 2009. Och då var det jättemånga. Det var ett antal år som jag fick mejl om det här. Det var otroligt många människor. Jag skulle ju uppskatta att det kanske är med ett hundratal i Sverige som har bestående minnesstörningar efter elbehandling. Och jag tycker ju att det här är en skandal. Som den uppmärksammades då för 10 år sedan. Men sen har det glömts bort. Och de här patienterna har inte fått någon ersättning. Utom för ett år sedan var det tydligen en patient som fick ett större skadestånd. Och i så fall är det något som håller på att hända. Men det ges fortfarande väldigt mycket elbehandlingar.
Enormt mycket.
Ja.
Det är deras förstahandsval alltså.
Ja.
Nu när jag har lite mer inblick i det här. Men här ska jag säga, jag är inte bara kritisk heller. Jag kan verkligen tycka att det är ibland befogat, och det enda sättet att ta sig ur till exempel ett djupt depressivt tillstånd, det går ju fort i alla fall. Alltså det blir ju då det här krampanfallet i hjärnan, alltså man forcerar fram någon form av epilepsi, eller hur, Johan? I den här, genom. Men ändå så är det de här långsiktiga effekterna man tänker på. Man vet ju inte vad som händer, och man har ju heller ingenting att jämföra med. Man får ju bara köpa läget och hoppas att det inte händer något med hjärnan längre fram.
Att det här inte var så tydligt på 1900-talet kan bero på att Det fanns en tradition att ge högst 12 behandlingar.
Mm.
Och när jag började jobba så var man också väldigt noga med att inte ge en massa mediciner. Man satte ut mediciner när det skulle ges elbehandling.
Mm.
Men all medicinering ökade ju i början på 2000-talet. Och så plötsligt, det glömde jag säga, vad som var gemensamt för de här patienterna jag träffade var att de hade inte bara fått 12 behandlingar, de hade fått 20, 30, en del 40 behandlingar inom väldigt kort tidsintervall.
Mm.
Och de förlorade minnet. Så att
överanvändning eller
något? Ja, det blev en avspegling av att psykiatrin blev ännu mer biologisk i början på 2000-talet.
Mm.
Och man satte inte ut medicin, de åt också mediciner samtidigt. Så att det blev en enorm oförsiktighet. Och om man efter de här, om man under de senaste 10 åren har gått tillbaka till högst 12, det vet jag faktiskt inte.
Det vet jag däremot, i alla fall av min erfarenhet som bara är 1 år gammal, så satte man ut medicinen och sen var det just 12.
Möjligtvis blev man lite försiktigare efter den korta debatt som var då 2009-2010 efter de här programmen.
Ja. I alla fall på till exempel Huddinge sjukhus. Ja. Där de har
men trots det så är det ju fortfarande patienter som får bestående minnesstörningar.
Absolut. Och igen, det är ju chockartat för personer när man hör ju inte så mycket, man tror ju inte att det här är väl någonting, tänker man, som man höll på med kanske på 60-talet, men som inte finns längre. Jag tror att det finns här på Ersta också dessutom, lite här och där. Men så ställs man inför det faktumet att men det här används hur mycket som helst. Liksom, sådana här elterapi, eller vad ni kallar det då i alla fall. Så att jag tyckte att det var en väldigt otäck och skrämmande upplevelse inledningsvis. Men sen så kan jag tycka att den är ju effektiv. Så att jag tycker att det är, ibland så kanske ändå är det vad man har just nu i alla fall i Sverige att tillgå.
Mm. Jag skulle vilja säga generellt om min kritik i den här boken att jag förordar inte, jag tror inte att någonting, vare sig vi pratar elbehandlingar eller medicinering, jag säger inte att någonting ska ändras eller någon patient ska gå och ändra hela sin medicinlista omedelbart. Däremot så skulle jag vilja ha en debatt om det här, vad är en människa, är vi en maskin, är det bara piller och kan vi satsa mer på psykoterapi? Jag föreslår det i flera andra, till exempel att man skulle få gå på psykoterapi för högkostnadskortet. Bara det skulle avlasta psykiatri och primärvård väldigt mycket.
Absolut.
Tror jag. Eftersom det är så många som vill ha samtal. Men om man sakta försöker vända det här tunga psykiatriska skeppet mot ett tänkande. Mot mer psykoterapi, samtal. Mm. Ja, det finns ju andra behandlingsformer också. Mm. Kroppsbehandlingar med mera.
Och det var det jag menar, Johan, att jag tycker att du är väldigt bra debattfokus, att du inte går till generala grepp mot läkemedelsindustrin eller att det här ska bort, ICT ska bort och allt det här psykofarmaka, utan att du har en nyanserad bild, men att du sätter kritiken på rätt sätt på något sätt.
Tack så mycket. Tack.
Verkligen.
Men jag tänker, om man sakta vrider tänkandet mot att vi är själsliga varelser med tankar och känslor. Självklart är vi ju det. Så kanske medicinering och elbehandling, att det sakta sjunker med åren. Att alla de här kurvorna börjar gå åt andra hållet.
Mm. Och det är det jag tycker är nytt och spännande i den här diskussionen. Just att vi ska diskutera vad människan är egentligen.
Ja.
Vad är människan? Är vi själ eller är vi bara en uppsättning atomer eller vad det nu, celler och sånt där. Du har något liknande, det här biologiska perspektivet.
Bara. Och det här ordet själ är ju lite spännande, tycker jag, för att det pratas ju också, det har ju varit lite modeord i säkert 20-30 år, att här jobbar vi med både kropp och själ. Fast ibland sägs det lite hurtigt, som om själen, jag får en känsla av att en del säger det, som om de fortfarande tror att själen är en produkt av hjärnan.
Mm.
Och det tror ju inte jag, till exempel.
Nej.
Nu måste man inte ha min tro. Alltså man måste inte ha min tro på en själs. Jag är övertygad om en själs, en andlig verklighet. Men oavsett det så skulle jag ändå vilja ge ordet själ mera sin äkta innebörd. Någonting som vi inte vet så mycket om.
Mm.
Och som inte är nödvändigtvis beroende av hjärnan eller kroppen. Det är så jag tänker om det.
Men, så tänker jag med.
Ja, men det pratas ibland om det som om det vore en hjärnprodukt.
Jag håller med.
Vilket jag ifrågasätter.
Ja, det blir lite ytligt.
Ja, det blir lite ytligt, ja.
Och en bristande förmåga att just liksom tränga lite djupare i det här. Men jag vet att jättemånga håller med dig, i alla fall där jag står någonstans. Och de människorna jag träffar hela tiden, de tar ju absolut ditt narrativ i det här med att vi är själ och kan också ha en... Ja, men du vet alla de forskare som Sällskap för parapsykologisk forskning bjuder in, Rupert Sheldrake, som jag tror faktiskt att du nämner i boken. Men också andra, alla de nära döden upplevare, forskarna Kenneth Ring och Michael Sabom och Raymond Moody, precis. Mm. Eller de här Dr. Peter Fenwick, vet jag, är lite mer, och Sampani och de här.
Eben Alexander,
precis. De delar ju ditt perspektiv, och de har ju också, kan ju lägga in en hel del substans i också hur man kan undersöka sig själv och själen då med helt nya utgångspunkter och kriterier. Till exempel är de ju inne på att hjärnan, eller förlåt, medvetandet kan studeras i det här elektromagnetiska fältet och biofältet. Att det liksom är... Det finns osynliga delar av oss som ändå är mätbara eller detekterbara. Att vi är inte bara den här biologiska massan som vi ser framför oss, utan vi kan faktiskt existera på andra sätt. Vi måste undersöka det mer. Och jag tycker att det är det du erbjuder, Johan, i den här boken. Att vi alltså uppmuntrar oss till att undersöka oss själva på nya sätt.
Ja.
Det tycker jag.
Jo, jag delar ju det här synsättet som du pratar om naturligtvis. Mm. Men du har ju också träffat... Du har haft att göra med de här människorna eller stött på dem. Mm. Så har du ju träffat på ett urval utifrån det du håller på med. De är ju inte särskilt... Det här är inga namn som är särskilt... Som man hör särskilt ofta inom psykiatrin.
Nej, men det förstår jag. Exakt, vi har helt olika... Det är därför jag... Jag vet ju inte hur det är inom psykiatrin. Nej. För jag jobbar inte där. Så, men jag kan ändå... Utifrån din bok nu så förstår jag ju att... Det är väldigt styrt liksom, utifrån... Ja, man ska ha en viss uppfattning. Man har en enig kår. Och den ska liksom ha en viss gemensam hållning såklart.
Hela Sverige ska behandla på samma sätt utifrån vissa behandlingsriktlinjer.
Just det, en likriktning i uppfattning. Lite så. Och om man då som du har lite andra tankar så kanske det inte alltid är så uppskattat.
Nej,
så det brukar det vara så. Lite aktivt här som du var inne på. Ja, men precis. Däremot tror jag att jättemånga som verkligen delar dina tankar men så kanske inte vågar uttrycka dem.
Det tror jag också.
Ja. Och det är ju illa. Vi måste ju kunna våga prata. Ja. Så det är ju hela vår demokratiska grund. Okej. Jag hoppas att det blir mer böcker.
Vem vet?
Ja, det här var ju fantastiskt. Jag verkligen rekommenderar er, och jag kommer berätta lite mer sen då, Johan, om den här boken då. Och jag kan ju säga att den är utgiven på Siljan Måsars förlag, och den utkommer nu den 11 juni 2020. Men jag kommer lägga till någonting också till den här podden, Johan, om det här. Är det någonting du vill säga till Mediumpoddens lyssnare så här avslutningsvis?
Oj, vad skulle det vara?
Ja, vad skulle det vara?
Jag har inte tänkt igenom någonting.
Nej, det förstår jag.
Mediumpoddens lyssnare. Ja,
men någonting så här, vad kan man göra då?
Våga tro att du kan förändra ditt liv själv. Våga tro att du är något mer än bara kropp och signalsubstanser.
Ja.
Våga tro att om du jobbar med ditt inre, med tankar och känslor och beteenden, Att det har betydelse. Våga tro att dina tankar om dig själv har betydelse. Och också ge inte upp. Jag tror det finns visserligen quick fix. Ibland funkar det med quick fix även i terapivärlden. Det är mer undantagsvis skulle jag säga. Men jag kan ha fel där. Men många gånger om man har haft det jobbigt länge i livet så behöver man en längre psykoterapeutisk relation. Man behöver en ny anknytning.
Mm.
Man behöver alltså kanske gå 1, 2, 3, 4 år i terapi hos samma person.
Mm.
För att man haft problem med tillit och anknytning.
Mm.
Och det behövs också. Så det är väl också något jag vill säga. Det behövs också för att våga jobba med tankar, känslor och beteenden ibland. För att våga låta det flyta upp. Och bli medveten om dem, om sina mönster.
Mm.
I relation till sig själv och i relation till andra människor. Ja, det blev långt det här.
Jättebra, toppen. Nej, men det är där vi vill höra av en expert som du. Det är ju så. Urbra. Tusen tack för att du kom hit, Johan.
Tack, det var roligt att komma hit. Tack för inbjudan.
Mm.
Ja, det var allt för idag. Och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.
Vi önskar dig en härlig dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.